Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Ja, eller howdy, som jag säger, ja. Per Bjurman. För jag befinner mig i Nashville, Tennessee, och här säger man howdy. Och härifrån ska nu spela in podcast avsnitt nummer 187 med Jonathan Bambi Ekeliv, eller Bamse Ekeliv i Stockholm.
Exakt.
Exakt. Howdy på dig.
Howdy, howdy, howdy. How are you doing? How are you honky-tonking?
Ja, det kan du ge på att jag gör.
Det gör du förstås.
Honky-tonk city, ja. Ja, det är fantastiskt. Det är första gången sen 11 juni när Patrik Hörnqvist avgjorde senaste finalen som jag är tillbaka här. Och ja, det är väl inte rambling på riktigt samma sätt som det var då, men fortfarande, ja, det är en av de absolut bästa platserna i USA att vara på. Och NHLs, ja, det är ju Vegas, Nashville och sen kommer Tampa.
Oh, ja. Ja, det är pallplats i alla fall för mitt lag. Nej, men jag förstår det. Jag fick
det är underbart här. Bara så fort man kommer hit och hjärtat börjar slå upp med en annan lust.
Ja. Men du, jag lusläste i bloggen att de faktiskt har... Min lilla koppling till Nashville är att jag har skändat deras logotyp. Men jag läste i bloggen att de har faktiskt nu, kanske som en effekt av det, satt upp den i taket istället. Så att loggan inte längre finns på mattan.
De har flyttat... klubbmärket från mattan på golvet till en ljusskylt i taket i omklädningsrummet. Ja, jag skrev ju det. Där ska inte ens Jonathan Ekeliv kunna skända det.
Nej, exakt. Det är ju egentligen, det ska vi inte dra nu, men det är faktiskt en längre historia än vad man tror bakom att jag klev på den där loggan. Det är inte bara att jag råkar kliva på den, utan det finns faktiskt en bakgrund till det. Men jag ska inte dra det nu.
Nej, men det var ju mycket att jag underströk att du inte skulle göra det också.
Nej, exakt. Usch.
Och det var det sista du ville göra, och så gör du det ändå.
Ja, precis. Ja.
Alltså, utställning av Shea Weber.
Ja, alltså jag kan vakna mitt i natten av de ögonen. Alltså. Den svärtan liksom. Den nyansen som dök som bara... Ja, usch. Men, men det är ju alltså Nashville. Ja, och det går ju bra för laget också.
Ja, det är bra att vara här. Bortsett från att det, som du såg där i introt igår då, så radade jag upp allt som är fantastiskt här med honky-tonk och barbecue och Bluebird Café och Stetson-hattar och honky-tonk-natten lång. Ja. Och som grädde på moset då, så råkade jag också spela ett helt fantastiskt hockeylag här nu i en av de livligaste ladorna i hela ligan. Och de är exceptionellt heta just nu. De tog alltså sin nionde raka seger igår då, som vi såg dem spela mot Dallas.
Just det.
Det är nytt klubbrekord. Så många matcher idag har Nashville Predators aldrig vunnit under sina 20 år. Så de är verkligen i slag.
Det är lite symptomatiskt där för känslan kring den här klubben nu. Alltså, visst, de gick till final förra året och det är en oerbedrift. Det är inte så lätt att återupprepa det. Men nu de känns faktiskt ännu hetare just nu än om de gjorde då. Än senast du var där. Trots att det var sån hype kring lagen nu, så känns det som att det här är kanske the team to beat i hela NHL.
Ja, alltså de, man glömmer ju lätt det. De kom ju in i slutspelet som, vad heter det?
Sista laget.
Wildcard-lag i fjol. Ja, nu är de ju, det är ju faktiskt två lag som har ryckt i toppen av sammanlagda ligan. Och det är Tampa då, och så är det Nashville. Tampa 96, Nashville 95. Och sen är det ett hopp ner till Boston på 90.
Exakt, och för bara några veckor sedan när vi satt och vurmade för Vegas, vilket vi visserligen kan fortsätta göra onekligen, så har ju alltså Nashville... De har ju 6 poäng ner nu till Vegas och till Winnipeg och sådär. Så att de har ju verkligen, alltså, med den här sviten av segrar, så har de stuckit iväg totalt. Så att...
Ja. Ja, det är, men alltså, det räcker ju att titta på pappret vad de har för lag. Liksom. Nu, det har ju visat sig att den här Ryan Hartman var också en väldigt utmärkt David Poyle värvning. En liten snygg sån där...
Sneaky.
Ja, liksom en kalibrering av truppen som verkligen har fungerat bra. Han verkar ju vara en fin och ödmjuk kille, men kommer in och har ju gjort avtryck direkt.
Ja, och så, oväntad, liksom, väldigt otypisk liksom, deadline-värning. För att det är ju liksom rentalspelare man tar in. Inte en liksom ung, speedig, modern spelare från ett lag utanför slutspelsträcket. Alltså det känns som att Hartman borde snarare vara en sån som Chicago satsar vidare på. Men istället så kan Nashville ta in han i det här läget. Det var alltså väldigt otypisk deadline-värning, måste jag säga. Men typiskt Poilen då, att hitta sån här.
Det är en lite sån värmning som Ray Shearer brukar göra och fortfarande gör. Men framförallt gjorde ett tag med Pittsburgh och tog in rätt sorts liksom pusselbitar som fullbordar pusslet på något vis.
Ja. Och, ja, det är som du säger, han har gjort det bra. Han gjorde ju mål här mot Dallas, det avgörande målet.
Mm.
Han har gjort mål i matcher dessförinnan också. Och sen så är, faktiskt får man ju säga att oväntat bra comeback här också. Mike Fisher, som också räknas som ett nyförvärv naturligtvis. Också ja. Mål direkt och liksom obesegrad nästan i tekningscirkeln. Och liksom...
Ja, jag måste säga att han har ju övertygat faktiskt. Det har gått mycket bättre än vad jag trodde det skulle göra. Jag jämförde ju med när Sudden kom tillbaka där efter långt avbrott med Vancouver. Men Fisher är ju en helt... Han är längre fram i liksom ovan nära...
Den gamle Fisher.
Ja, normal standard.
Ja, exakt. Jag såg, han verkar ju onekligen, det är ju liksom den förre lagkaptenen. Jag såg i bloggen du skrev också det, att liksom Filip Forsberg kallar honom för kung.
Ja, han är ju, ja, de älskar ju honom
han
också.
Han har ju en speciell ställning där.
Ja, en sån karaktär liksom. Så de, han är deras ledare sedan länge och de är liksom äkligt glada över att ha honom tillbaks runt sig.
Precis,
det ger ännu mer trygghet åt ett lag som har det i abundance. De har ju också en swagger nu, ett enormt självförtroende. De, som sagt, de vinner 9 matcher utan att spela jättebra hela tiden. De har ju igår då så var de väl bättre än Dallas, var lite trötta efter de spelade back to back. Men Kari Lehtonen stod på huvudet, så det tog väldigt lång tid innan Nashville gjorde mål. Det var först i tredje perioden som det var 1-0. Just Ryan Hartman.
Ja, precis. En backhand rakt upp i nätverket.
Ja, men då, det var som att de visste att det kommer, vi behöver inte oroa oss, det smäller sen. Och dessförinnan har de ju då vänt en jävla massa matcher, de har hamnat i underlägen överallt på bortaplan mot Winnipeg till exempel.
Ja, just det.
Supermatch. Och ändå vänder de in, ja, och de säger det, vi vet, hur var det Ekholm sa, att vi spelar inte för fullt i 60 minuter, men när vi väl trycker på gaspedalen, då är det inte några andra lag som hänger med oss. Det är ett ganska ordentligt statement.
Ja, det är bra självförtroende i ett sånt uttalande, om man säger så.
Ja.
Men det som är anmärkningsvärt också, och som är bra för dem, som är ju naturligtvis en medveten taktik här inför slutspelet, som att de ju har det här självförtroendet och det här målet att vinna Stanley Cup i år, att de har ju faktiskt vilat Roman Josi någon vecka här nu. Craig Smith...
Han ska föreställa. Ja, och Kyle Turris spelar ju inte nu heller.
Precis, Kyle Turris liksom, det är mer så här maintenance. Det är inte så här att ha någon uppenbar skada som måste läka, utan det är mer så här vila upp spelare. Mika Selomäcka att spela, Craig Smith fick vila några matcher under den här perioden de har vunnit liksom. Så att de har liksom råd och liksom...
Man är Sissons nu och han är bra också, men han fick ju en stor roll till exempel när Johansson försvann i fjol.
Just det, han fick ju vara första center i princip.
Ja, nu har de honom. De har Gaudreau någonstans nere i Milwaukee.
Ja.
De har ett djup som är jävligt imponerande.
Det var ju därför de, hur liksom oproblematiskt som helst, kunde avyttra en sån som Pontus Åberg. För han fick helt enkelt inte plats. Och nu är det ju liksom klart dessutom att ytterligare ett nyförvärv ska komma in i Elit-tolvanen.
Ja, just det.
Fram till slutspelet. Han ska de också klämma in där någonstans. Som ju gjorde toksuccé i OS, verkligen visade att han känns ju... Det känns ju, man ser ju liksom fram emot att se hur han står sig i NHL nu direkt. Han är ju bara 18 bast.
Ja.
Ja,
men alltså, vi får ju komma ihåg det. Nu säger alla det. Åh, det måste bli Tampa Nashville i final. Alltså. Men det blir ju nästan aldrig det. Det är nästan aldrig ettan mot tvåan.
Nej, exakt.
President's Trophy är ju ingen bra grej. Det är ju förbannelse över det.
Ja, då är det bara en massa press på sig och det klarar inte lagen av att hantera. Liksom. För det är så pass jämnt så att... Lite press på sig verkar vara dåligt recept. Alltså, Pittsburghs filosofi när de har gått långt och vunnit här, då har de ju varit liksom i mellanskiktet i slutspelet ungefär. Och Nashville som sagt förra året, sist in, inga förväntningar på sig. Huvudtaget mötte ju då Chicago som hade vunnit västra konferensen och bara skulle städa av Nashville. Men så blev det precis tvärtom, 0-4 matcher.
Ja, de som kommer in bakifrån har ju mindre att förlora, det är bara så. Och i nuläget då så skulle... Tampa ställas mot Columbus. Det bör de ju, tycker man, kanske vinna.
Det tycker jag.
Och Nashville ska ställas mot Kings. Men sen kommer det ju liksom desto svårare motstånd.
Precis, då blir det ju, det blir ju Winnipeg och det blir, ja, Dallas kanske, eller ett Anaheim som jag tror kommer smyga lite i bakgrunden här.
Alltså, ja, det tror jag. Det har jag sagt hela tiden.
Ja. Ja. Nej, så det vi ska inte bara skriva hem det här åt honom, men det ser ju som sagt väldigt bra ut. Alltså en sån som pekar inne som var så ifrågasatt i motsvarande period förra året. Han gjorde ett fint slutspel, men fram till dess så sades det ju till och med att Jussi Saros kanske redan då skulle konkurrera ut honom. Just nu så håller ju han på, han håller på att vinna Vezina Trophy nästan nu. Alltså han har ju, han är ju i kapp och förbi Vasilevski i de här klassiska kategorierna. Mm. Och sen nyår så har han varit fullständigt dominant. Han är ju nästan 94%. Jag har bara förlorat två matcher sen dess. Så liksom.
Ja, igår höll han nollan.
Precis, nu är han i kapp Vasilevski med 7-0 också. Liksom, så att...
Ja, han är mäktig. Pekka Pinne.
Pekka Pinne var han ju förra året. Då, liksom, så. det var ju inte den här gamla Pekarinne. Men nu är han ju...
Vad
då,
tycker du att Pekka Pinne är ett skällsord?
Ja, lite så. Ja, men det var lite...
Jag tyckte bara det låter underbart. Ja. Det är mitt rättstavningsprogram, alltså, har vi kommit fram till förra, som vill döpa varje gång jag skriver Rinne så vill jag ändra det till Pinne. Och det är lite roligt, tycker vi då.
Ja, det är lite kul. Det är det faktiskt.
Ja. Ja, men och, det, som sagt, det var Dallas igår. Imorgon kommer Anaheim hit och det är ju också en kanonmatch. Ja. I synnerhet som de gick en hård kamp i slutspelet i fjol i Western Conference Finals.
Ja. Ja, jag tror det, för Anaheim har ju faktiskt nu, vi har ju tvivlat lite på dem under säsongen, men ändå tror att de ska lösa det till slut, för de har ju för bra lag, och nu när de är relativt skadefria här får man säga, framförallt sett till hur det ser ut i början av säsongen, så ser de ut att grejera till slut.
Ja.
Och alltså, det, alltså att de går upp i en matchup här mot Nashville, det är lite preview inför vad som kommer skall, tror jag, för det här är två lag som håller väldigt högt inför slutspel.
Det är ett eldprov för Ducks att visa att de är ökande på riktigt nu, för det är fortfarande, som jag också skrev i bloggen igår, det är ju som sagt inte samma drag här som under slutspelet och finalen. Det liknade ju ingenting. Men något har dröjt kvar. Det finns en hockeyfeber här och en enorm stolthet över Predators. Och alla är liksom, går och väntar med stor, stor förväntan på slutspelet.
Ja. Alltså, en otroligt enkel parallell. Men det känns som att Nashville håller sig här, höjt sig från att de blev de här kycklinggula dräkterna. Mm-hmm. Efter det så liksom har de verkligen börjat spraka om det laget. Det beror ju mest på hur Poyle har fått ihop gruppen liksom. Men det kändes som att det på något sätt blev nya brandet för liksom Nashville. De kändes lite menlösa innan. Nu ser jag inte att det där gula är nästan lite gult och fult, kan man säga. Men det är ändå väldigt specifikt.
Jag älskar gula tröjor.
Ja, men de känns väldigt alltså det känns verkligen speciellt där inne i Bridgestone Arena, alltså när det är helt gult liksom. Det känns...
Ja, jag känner mig privilegierad som får gå dit imorgon igen. Och för övrigt är det kryllar av svenskar här igen som är här och tittar. Och det förstår jag. Det är en perfekt ställe att åka till och gå på hockey, eftersom arenan ligger smack mitt i city och city runt omkring är väldigt livfullt. Så åk till Nashville, åk till Vegas. Det är mina starkaste rekommendationer till NHL-publiken.
Ja, jag kan bara stämma under. Jag har ju...
Stämma under?
Stämma in! Ja. Stämma under ska jag inte göra.
Nej, stäm inte under.
Nej, jag stämt här.
Det är att hacka i galen stubbe.
Ja, det tänker jag inte. Men du, alltså det känns som att vi kommer vara ganska positiva i den här podden. Ibland är vi negativa och pratar om lag som det går tungt för. Men det känns som att den här podden kommer att bli mycket, mycket lag som har en positiv trend och spelar och så vidare.
Ja.
För jag skulle vilja fortsätta här nu med ett lag som vi knappt har pratat om under säsongen, men som helt hastigt och lustigt nu verkligen håller på att ta sig till slutspel. Det är Florida Panthers i den östra konferensen.
Ja, de är 2 poäng utanför slutspelet, men de har 3 matcher färre spelade än Columbus och New Jersey som ligger där.
Exakt, så att de har ju det i sina egna händer, kan man säga.
Ja, men jag vill bara, en liten brasklapp är att vi har sett det här förut några år när Florida har varit väldigt bra i mars och börja få människor att säga nu kommer de att gå till slutspel, och sen lyckas de på något vis bli kalla i alla fall innan det är dags. Men det känns som det är något speciellt med det här laget ändå, anfört av den fantastiska Barkov.
Ja, alltså han är ju faktiskt ruggigt bra. Det känns som att han bara får mer och mer liksom, att det går upp mer och mer för folk hur bra han är. Liksom.
Ja.
Men om, alltså jag skulle kunna snöa in lite på Barkov, men först vill jag bara konstatera att den stora huvudorsaken till att de verkligen har börjat rada upp segrar nu, de är ju, alltså sen All-Star-breaket så har de förlorat typ 3 matcher tror jag. De har ju upp i 13 segrar de senaste 17 matcherna någonting. Det är därför de går så bra nu. Men den som liksom markören från att det började lyfta för dem, det var ju faktiskt när Roberto Longo kom tillbaka från skada efter 2 månaders frånvaro. Han har ju verkligen varit, alltså gamla Pekka Pinne liksom tillbaka, så är Roberto Longo lite samma sak. Alltså fantastiska siffror. Och lite, alltså både en superhyllning till honom från Bob Bogner. Jag ska uttala hans namn rätt så det inte blir fel. Ja, jag sa jättefel här för några veckor sedan.
Det är en av dina bästa felsägningar någonsin i klass med Esposito.
Jag tänker inte upprepa vad jag sa. Men jag får räkna ut själv. Men samtidigt en riktig passning till James Reimer var ju att han sa att om Longo skulle varit skadefri hela säsongen, ja, då hade vi garanterat haft 5, 6, 7, 8 segrar fler. Så viktig är han för det här laget. Han är tokgiven första keeper liksom, och han är en sån som kan stjäla matcher åt oss.
Ja.
Och han var bra.
Men de har ju fortfarande också, om man tittar på pappret, så är det ju ett starkt lag. Liksom.
Ja, visst.
Vad hände nu? Det kom på någon musik? Eller var det bara jag som hörde det?
Det var nog Nashville.
I mitt huvud.
Det är allt honkentonkande som har börjat sig på mig inte. Ja, men... ja visst, de har ett jättestarkt lag. Men jag måste säga så här också att för det, ja, alltså jag kommer inte ifrån det här med att de bara avyttrade Jonathan Marchessault och Riley Smith för ingenting. För ett fjärde
nej,
val.
De har ju gjort lite sådana saker liksom. Absolut.
Och de hade haft råd med dem under lönetaket också. Alltså nu kanske inte rätt budgetmässigt, för det var därför de släppte dem, för att de liksom, de ville skära ner budgeten. Alltså de skulle ändå inte kunna ha råd att spendera till lönetaket, men hade de kunnat göra det, vilket man tycker att ett NHL-lag ska ha råd med för att vara med i ligan, det är därför lönetaket är satt på den nivån liksom, så hade, alltså då tror jag att Florida hade kunnat hota Toronto, Boston, till och med Tampa, alltså i Atlantic-divisionen. För jag menar, tänk dig en tredje kedja då, de har redan 2 fantastiska första kedjor. Alltså Alexander Barkov spelar mest i hela NHL av forwards. Vincent Trocheck spelar tredje mest i hela NHL av forwards. Det är bara Anze Kopitar däremellan. Alltså första och andra centern i det här laget på mest istid. Sen har de liksom inte mycket att komma med i sina tredje och fjärde kedja. Men tänk då om de hade haft sån bredd så att de kunde haft Riley Smith och Jonathan Marchessault där också.
Ja.
Det hade kunnat, alltså då hade de varit nästan en contender skulle jag vilja säga.
Ja, och vi är ju många som börjar hoppas på, i synnerhet efter matchen igår då, att det kan bli en första runda mellan Tampa och Florida. Äntligen, de har aldrig mötts i slutspelet. Ett riktigt Florida-derby, det vore ju kul.
Ja, det vore kul.
Men vore det inte otäckt också? De skulle kunna ställa till det för Tampa. Eller har Tampa sånt psykologiskt övertag på dem?
Nej, jag tycker alltså varje match den här säsongen de har mötts så har Florida faktiskt fört spelet nästan skulle jag säga. Alltså, det har blivit otroligt mycket mål. På 4 matcher så har det blivit 39 mål. Alltså nästan 10 mål per match i snitt då.
Ja, det var 4-4 igår. Och då hämtade Florida in 2 målsunderläge. Och sen avgjorde då Braden Point med ett av de snyggaste målen hela den här säsongen.
Ja, det tycker jag definitivt man kan... Till och med du kommer från din då, inte från min till och med. Så snyggt var det.
Ja, det var jävligt snyggt. Men matchens kungar återfanns ju i Floridas första kedja där med Barkov då som dirigerade alltihop. Och Bjugstad gjorde hattrick.
Precis, han gjorde faktiskt hattrick. Hans spel tycker jag är lite symptomatiskt för hur Bogner vill spela. Alltså, förlåt. Men alltså, jag är imponerad över hans, för han är ju old school. Alltså, han är ju väldigt så här liksom trycker mycket på attityd och så, boom, liksom. Och så här, och han tar in Michael Haley som är renodlad fighter, liksom. In och fightas, liksom. Och det är, jag menar, totalt meningslöst. Michael Haleys enda insats i den här matchen, det var att gå och fightas med Braydon Coburn. Varför skulle han fighta med honom? Det är bara bra för Florida om Coburn spelar, liksom. Så Michael Haley fyller ingen funktion alls, men det är en del i Bogners filosofi. Men annars så handlar det väldigt mycket om, alltså jag tror inte jag har sett något lag i år i NHL som spelar så rakt som Florida. Alltså det är verkligen, de är otroliga i sin transition-spel, alltså hur fort de liksom förflyttar spelet framåt med några ynka passningar liksom. Under den här perioden när de har vunnit så mycket matcher var det ett tag som 15 av deras senaste 20 mål var på kontring. Det är en enorm siffra. Men igår mot Tampa så tyckte jag också att det liksom Bjugstads mål var bara ren så här, kötta in på mål och trycka in det liksom. Alltså en enorm liksom inställning på att bara redan från egen zon och framåt till att bara rakt mot kassen, inget annat, inget krusidull. Så att, och det tycker jag att de verkligen börjar sätta nu här när han har varit, när de har haft samma tränare ett tag här nu. Efter fått börja få lite, men det har varit så rörigt i organisationen ett tag.
Ja, vad heter han, coachen?
Bob Bugner.
Ja, förlåt att jag tycker det är så lustigt. Men du har varit så förskräckt när du insåg vad du hade sagt.
Ja, exakt. Ja, nej, men det är ett bra lag. Det är ett väldigt bra lag. En liten kort sak jag vill säga om Barco också, som jag tycker är lite specifik för hans spel. Det är att han har ju, det har vi varit inne på tidigare under säsongen, att han är ju det här med Selke-kandidat och hans otroliga siffror när det kommer till att bryta passningar till exempel. Och för några veckor sedan när du var i Vegas där så kom, och du blev hädan efter kallad för Lion, eftersom att du hade pratat klubbor med William Karlsson. Och att han hade kopierat Viktor Rasks klubba och kapat bort 10 cm och ändrat Lion. Och lite sådär. Och att det har tillfört mycket till hans spel. Så Alexander Barkov i sin tur, sen han var liksom, när han började spela hockey som 4-5-åring redan, då använde han sin farsas klubba som ju var dubbelt så lång som han själv. Så han har liksom, och men han tyckte det var gött liksom, han liksom vande sig vid att en hockeyklubba ska vara enorm, oproportionerat lång till honom själv. Så att han har alltid spelat med för långa klubbor, alldeles för långa klubbor.
Som Zuccarello.
Ja, lite som Zuccarello, precis. Zuccarello är verkligen känd för det också. Men det har i sin tur gjort enligt Barco själv då, att han är liksom, alltså han får en väldig räckvidd och liksom ruggigt bra på att bryta passningar, trots att alltså han får en väldigt, väldigt, väldigt spann kring sig där han kan liksom täcka av is och sådär. På grund av sin långa, han är mästare av att hantera sin långa klubba liksom. Så det har stor del i, menar han själv då, att han är så bra på just den biten av spelet. Sen är han fantastisk offensivt också, men det är alltså, ja, Selke-diskussionen där är han högaktuell alltså.
Absolut. De har ju bra backar också, åtminstone på pappret där. Yandel och Aaron Ekblad till exempel.
Ja.
Det är ju så storartade backar.
Ändå. Precis, och Matheson är rätt bra också. Och några till där, alltså Bissek till exempel. Men de har faktiskt gjort fjärde mest mål, deras backar i hela NHL. Det är ju, Nashville är ju tok etta. Men sen har vi Florida på fjärde plats.
Ja, vi får väl utfärda lite varning för Florida då. Det vore väl kul för de hockeyfans som finns där. För det är så, det tjatas ju alltid om att det är så lite folk på deras matcher. Men när de väl har lite framgång och går till slutspel, de har ju gud bevars varit i final en gång. Ja. Då brukar det komma rätt mycket folk där och tycker om att få slänga ut råttor på isen.
Ja, grejen där 96, det är ju en klassiker som står sig än idag liksom.
Ja.
Så att det finns ju, det går ju åtminstone att få till ett intresse där.
Ja. Men nu när vi ändå pratar om stora finländare då, så är det ju en annan Barkovs kompis, yngre kompis, Patrik Laine har ju också blivit så satans het, så han skulle kunna, han får bastuaggregaten hemma, eller bastuhusen hemma i Finland, och framstår som Iglos, så heter han.
Ja, det är bra övergång där. Ja. Jo, nej, han är faktiskt, han är väl hetast igen. Man kan argumentera för några andra spel också, en sån som Taylor Hall som vi kanske pratade om också, men som vem som hetast i NHL just nu. Men alltså Laine, 13 mål på de senaste, vad är det, 9 matcherna? Ja. 20 mål på de senaste 23 eller vad det är. Han är alltså på väg att gå i kapp och förbi, känns det som, Ovechkin alltså.
Ja, nästan. Han är uppe i 38 nu.
38, ja.
Ja. Efter ett hattrick på Garden igår då. Han gjorde 2 på Henke Lundqvist och sen 3 i tom kasse. Och ja, det innebär ju också då som vår vän Jarko, han blir lite till sig sådana nätter, så det kommer liksom lite uppgifter på sms och så om hur det verkligen ligger till.
Ja,
och han, vad gäller den lätt obskyra statistiken över tonåringar som har gjort flest mål i NHL, så är han då bara 2 mål efter Gretzky och 1 efter Crosby. Ja. Och det låter kanske konstigt då, men när Gretzky, han gjorde ju 51 sin första NHL-säsong då.
Ja.
Men då var han 18 och fyllde 19, och sen säsongen därpå så fyllde han ju faktiskt 20 då i januari, så ja, han bara göra 21 till. Ja. Så det är precis medan man var tonåring. Liksom.
Ja, just det.
Och det kommer ju Laine att vinna nu.
Han kommer gå förbi det.
Ja. Nej, men det är lite speciellt, för att i början kändes det lite som att han hade hamnat i en sophomore slump. Han producerar inte alls som han brukar.
Han var en besvikelse i höstas.
Ja, besvikelse, men det var inte riktigt på den nivå man var van vid. Men nu, alltså senaste tiden, och framförallt verkar det som att Paul Stastny har varit en katalysator för honom. Den kedjan som de bildar med Ehlers då, den är ju grödhet hela kedjan.
Exakt, för Laine har ju flyttat runt lite i kedjehierarkin under året för att få igång han. Han har varit uppe med Wheeler och Scheifele och så vidare. Men det, när han spelar med Ehlers, alltså både den här säsongen och förra, så det är då det funkar alltid som bäst.
Ja, men Stastny har också varit bra.
Exakt, man ska inte underskatta det, för Stastny är ju en riktig playmaker alltså. Och det finns liksom, under St. Louis-tiden så hade han fantastiska underliggande siffror på lite obskyrt, om man räknar passningar in i slottet, så passningar i trängda situationer, att ändå hitta rätt adress. Där har Stastny varit liksom grym. Så att han är ju en, liksom en perfekt playmaker till Laine. Och så Ehlers som bara är intensiv och kör som ett bi, liksom som en Viktor Arvidsson nästan. Ja, jag ska sluta med mina metamorfoser.
Dina metaforer.
Metamorfoser, det är något helt annat. Nej, nu får jag lägga ner. Nu är nästan så att vi får ta ett break i podden, så får jag samla mig här och hitta tillbaka till svenska språket.
Han är ju också, skulle jag säga, etta numera i en mer inofficiell kategori. Och det är kanske det mest anmärkningsvärda skägget i NHL. Burns och Thornton har ju större skägg, men det är, hans är ju, Patricks är ju mer i ögonen fallande på
något. Det är ju, jag tyckte du hade en bra liknande.
Ja, om man sätter på honom en hatt så kan han åka till Amish Country, Pennsylvania, och bli mottagen som en förlorad son.
Exakt.
Han ser verkligen ut som en sån.
Han ser ut som en 1700-tals karaktär ungefär.
Ja.
Det är liksom, det är,
man kan åka häst och vagn i Lancaster, Pennsylvania. Det skulle sitta perfekt.
Det skulle inte se konstigt ut överhuvudtaget. Alltså, jag kan inte låta bli att tänka där. Det var ju vissa som ändå ville framföra då att Matthews är väl etta i draften, men kanske att Toronto ska ta Laine istället. Men det var ju totalt otänkbart för Lamoriello att ta in en sån som Laine med det skägget.
Ja, det
är inte det. Det är ju bara att kolla på Plekanec. Han fick ju raka sig direkt när han kom dit. Liksom. Alltså Laines skägg, det är raka motsatsen till hur Lamorelli vill att en hockeyspel ska se ut.
Ja. Ja, men väldigt, väldigt fantastisk säsong har det blivit för honom igen här, den andra.
Ja, jag kan understryka ytterligare lite grann med att bara konstatera att faktiskt, du drog det historiska perspektivet när man ser till Gretzky och Crosby till exempel. De producerade motsvarande ålder, men faktum är att Laine har gjort flest mål i hela NHL sedan han debuterade. Man räknar in alla, alltså Ovechkin och Kutchev och så vidare också, Malkin och Tarasenko, så är det faktiskt just nu Laine som har gjort flest mål i NHL sedan oktober 2016 då när han gjorde debut. Så det säger ju någonting. Sen tyckte jag, sen håller jag med om det som sades lite efter just den matchen på Garden här, Blake Wheeler till exempel, att de har alltså order i Winnipeg att inte skymma målakten när Laine skjuter. Alltså det är skaderisk. Det var det första Paul Stastny fick reda på av kapten Wheeler. Liksom. Skjuter Laine bort. Du skadar dig. Liksom så här. Och även Henke Lundqvist var inne på det. Steve Mason var inne på det efter den här matchen. Och hela säsongen egentligen. Men Henke Lundqvist just efter den här matchen. Att man, som målakt hinner man liksom inte reagera. Utan det gäller att få den på sig. Då kan man rädda skottet. Men man hinner liksom inte reflexmässigt göra en räddning. När Laine får läge att skjuta.
Nej.
Och jag tycker nästan han sticker ut lite på det sättet, till och med jämfört med Ovechkin, alltså när det kommer till hans skott, för det, jag tycker faktiskt att han har bäst skott i hela NHL. Alltså,
ja, det är så speciellt, det ser ju mer snabbt ut än hårt, vilket är en konstig fysiologisk, det är mer en optisk sak, för att han tar inte i så fruktansvärt. Så
det är inte världens sving liksom.
Nej, utan det är mer en helt jävla fantastisk, nästan unik teknik han har.
Ja, som får en sån fruktansvärd liksom, katapulteffekt. För tar man en frysbild så är det ju, klubban är ju nästan vikt liksom. Alltså under en hundradel sekund ungefär. När han avlossar skott. Och det känns som att, ja.
Ja, liksom, man förstår ju, Paul Maurice sa efter matchen igår också att vi, när han är så här het så vår taktik går ut på att ge Patrik pucken.
ja, exakt. Och ändå så tycker jag, om man jämför med just Ovechkin till exempel, för de är ju de tveklöst två liksom stora snipers i NHL just nu. Så alltså Ovechkin skjuter ju enormt mycket skott. Alltså han avlossar ju bossan så fort bössan så fort han får chansen. Han har skjutit nästan 300 skott den här säsongen. Medan Laine, han ligger faktiskt bara på 190 typ skott. Alltså 100 skott färre än Ovechkin. Men han har ju en enorm konvertering. Han är ju nästan 20% när det kommer, alltså att skotten går i mål. Medan Ovechkin är typ 13-14%. Och då kan man tycka så här, ja men över ett längre perspektiv så brukar man säga att det där jämnar ut sig. Men i Laines fall, det var samma sak förra året. Runt 20%. Så att det är hans, alltså han behöver inte så mycket skott på sig för att göra mål liksom. Utan han har så skott så att han sitter när han får chansen.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, men låt oss prata lite om Ovechkin också då, för att han är ju ändå först den här säsongen att springa 40-barriären, 40-gränsen.
Ja.
Och fick frågor om det efteråt, han sa att ja, 40 är en fin siffra, men 50 är ännu bättre. Så han har ju siktet inställt på 50 då, det skulle väl inte förvåna alls om han når dit.
Nej.
För när vi pratar om det här, och visst, Laine kanske kommer att på långt sikt kanske kommer att vara ännu värre, men som det är nu så är Alex Ovechkin, det är svårt att jämföra med epoker, olika för spelare var så olika, men det är ingen snack om att han är en av de absolut mest mördande målskyttarna i hela hockeyhistorien.
Nej, jag tycker jag skulle inte liksom höja på ögonbrynen och totalt ifrågasätta om någon argumenterar för att han till och med är den bästa målskytten genom tiderna, alltså just nu. Han, alltså i den här eran, så som han har radat upp 50 målsäsonger och till och med 60 målsäsonger. Och fortfarande gör det. Liksom. Det var en mellansäsong i fjol när han gjorde 32. Men så studsar han tillbaka nu och håller på att vinna skytteligan igen. Och ja, men han debuterade, han har ju aldrig spelat liksom innan lönetaxeran. Så det har ju verkligen varit den här, en tuff epok att göra mål i.
Ja.
För, alltså, jag förstår äldre lyssnare som tycker jag är lite historielös nu. Men när jag tittar på klipp från 80-talet till exempel, när Gretzky gjorde massa mål och även Mike Boss och så vidare, alltså nu vill jag inte låta så liksom så här. Men alltså dels man ser på målakterna, de är liksom hälften så stora och inte alls samma teknik. De är liksom naturligtvis, men alltså bara en sån sak som att backarna idag sträcker fram klubban liksom så att pucken åker upp i nättaket.
Svårare, det bara ser vi på hur mycket färre mål som görs i snitt.
Ja, exakt, för när jag kollar på så här Gretzky-klipp till exempel, så ett standardmål han gör förutom att snurra runt 5 gånger i zonen, han hade en skottfint han ofta gjorde, att han skottfint och sen så fick han ner målakten eller en back eller någonting och sen så sköt han igen och så satt den. Den skottfint, det finns ju inte idag, för att gör du en skottfint då släpper du ju liksom bladet från pucken och då kommer den klubba direkt och peta bort den, så den finten går inte att göra då. Så att liksom, det är ju betydligt svårare, det är liksom ingen överdrift att det är en enorm stor skillnad att göra mål idag och att Ovechkin har kunnat göra, rada upp de här säsongerna i ett decennium, tycker jag är liksom otroligt.
Dessutom var det ingen som tacklade Gretzky, men Ovechkin kör dem ju hårt, han är ju fysisk också.
Exakt.
The Great Eight.
Så att alltså jag vill inte förringa Gretzky, för det som är det som
nej, det ska man inte göra.
Men när det kommer till målskytte så tycker jag Ovi är, alltså även om man räknar in Bossy och Brett Hull och Gordie Howe och allihopa hela gänget, så tycker jag att han är kanske ett, alltså.
Det är så speciellt också att alla vet till exempel i powerplay då vad som ska hända. Och ingen kan göra något åt det i alla fall.
Nej, precis.
Han står där i vänstra teckningscirkeln och kommer pucken, han får på sitt direktskott och får bra träff, då är det mål.
Då är det mål. Och han måste inte ens träffa krysset eller sånt där. Han kan träffa mitt i målet, den kan gå in ändå. Liksom, för
det är ju som ett liksom en institution i hockey, det där hans mål.
Ja,
hans exakt. Direktskott.
Alla som följer hockey lite grann för vet ju exakt vad man pratar om när man pratar om Ovechkin och hans kontor.
Ja.
Ja, jag tänkte på det här om dagen också. Det är det, men att säga det är lite, alltså när man ser tillbaks snart på den här eran här med Crosby och Ovechkin liksom, där de var verkligen, det är de fortfarande kanske, får man väl säga, två liksom härförare i hockeyvärlden, men har verkligen varit det senaste decenniet. Alltså jag kommer osökt att tänka på lite grann att så här, det är parallell med fotbollen sen med Ronaldo och Messi. Liksom, Ovechkin är 85a precis som Ronaldo och Crosby 87a precis som Messi. Och Ovechkin lite så här, lite kontroversiell och säger vad han tycker och lite så här svart eller vitt liksom. Medan Crosby är lite tråkig, lite så här som Messi och lite så här. Och antingen så gillar man den ena eller så gillar man den andra.
Ja.
Och så exakt samma generation liksom. Och överlägsna just de här senaste 10-12 åren generellt sett. Ja, jag kom att tänka på det här häromdagen. Nu har jag sagt.
Ja, ja. Ja, men du nämnde i förbegående en annan stor begåvning som just nu får ögonbryn att höjas och gör verkligen intryck, och det är Taylor Hall i New Jersey. Jag var där i söndags och hörde hela The Rock skandera MVP, MVP. Ja. Och han börjar ju se ut som det också. Han börjar se ut som en riktig Hart Trophy-kandidat, Taylor Hall. Vilken, ja. Han är nu uppe i, vad är det, 26 matcher?
Ja, 26,
som han har,
när jag spelar in det här så är det 26 matcher alltså.
Han hade en litet avbrott där när han var skadad. De vet inte riktigt hur de ska räkna. Men i de matcher han har spelat så har han gjort poäng i 26 matcher i rad. Det är ju helt magiskt.
Ja, precis. Vi har sett det en gång tidigare i modern tid. Det var Patrick Kane för 2 år sedan. Men ja. annars så är det liksom, börjar han närma sig riktigt historiska mått. Så alltså kom han upp i 30. Då var han 2 genom tiden tangerat med Mats Sundin som hade 30 för i början av 90-talet i Quebec. Ja. Sen är det ett enormt glapp upp till ett oslagbart rekord, skulle jag säga ändå. Mario Lemieux på 46 matcher då.
Ja, det blir svårt. Men, det blir svårt.
Ja, men ändå, alltså 26 matcher, det är ju...
Han har inte så mycket matcher kvar så det går.
Nej, just det, precis. Men ja, alltså när man pratar hårt, det är ju en intressant diskussion. För jag tycker den har varit... att den känns väldigt oviss i år. Alltså man kan, det finns många som lyfter fram olika alternativ.
Annars ja, verkligen. Det
och det här, alltså nu kommer det verkligen på tal igen det här om hur man ska definiera Hart Trophy, om det ska vara den bästa spelaren, den liksom most outstanding player liksom, eller om det ska vara den mest värdefulla spelaren på sitt lag.
Ja.
Och i den kategorin så är ju Taylor Hall kanske, ja då tycker jag att det är han och Nathan MacKinnon kanske som är, och till viss del Connor McDavid, men hans lag tog missar i slutspel liksom.
Ja.
Så ja, och samtidigt tycker jag att liksom, ska man dra in där, oftast, det brukar ju vara den bästa spelaren som vinner liksom, den som det är liksom MVP, den som är bäst i NHL, men samtidigt tycker jag att det finns ett sånt pris, alltså Ted Lindsay Award, det är väl liksom formulerat som den bästa spelaren enligt spelarna själva, medan ja. Hart Trophy ska egentligen gå till den mest värdefulla spelaren.
Ja. Ja, då är han med där. Det finns en annan mycket oväntad kandidat också, är ju Eric Staal i Minnesota, som plötsligt har en pånyttfödelse som man verkligen inte kunde förutse.
Nej, han kändes ju, det tycker jag är en av de mest anmärkningsvärda, som du säger, storylines den här i året.
Ja, 36 mål nu.
36 mål på Eric Staal, och även, alltså, ligger där kring en poäng per match. Och han som kändes nästan slut. Alltså, ja. När han lämnade, han tradades från Carolina efter en ganska svag säsong där, till New York Rangers, gjorde ju knappt en poäng. Och Rangers åkte ut i slutspelet direkt, och det var liksom en flopp, hela den historien kan man säga. Och så plockar Minnesota upp han för bara 3 miljoner per säsong. Dollar. Ett lågt cap hit för en sån superstjärna som det har varit. Men nu är jag ju tillbaka i den. Nu är jag ju liksom en riktig toppcenter i NHL igen. Alltså 36 mål, det skojar man inte bort.
Nej, det gör man faktiskt inte.
Det är stort. Men alltså, jag måste återkomma till Taylor Hall. Alltså hur viktig han har varit för Devils. Dels om man bara kollar rent statistiskt på poäng, alltså poängligan internt i laget. Alltså vi har ju lyft fram Jesper Bratt och Nico Hischier gör ju en jättefin debutsäsong som 99 är född liksom. Och jag ändå kom upp i 41-43 poäng någonting. Men glappet sen upp till Taylor Hall. Alltså det är 33 poäng upp till Taylor Hall sen på första platsen i lagets interna poängliga. Han är ja. Totalt överlägsen.
Ja. Men det ser man ju när man är där också. Framförallt när man ser liksom live. Han är sån jädra centralgestalt hela tiden i alla matcher han spelar. Han är så fruktansvärt bra. Liksom. Det lyser om honom hur bra han är. Det går inte att missa. Liksom.
Nej, och det är ju... Alltså det är ju ändå en skön knäpp på näsan för honom. Dels efter den här traden från Edmonton. Mm. Men dels under alla hans år så tycker jag snacket kring honom har varit att han är ingen spelare man kan bygga ett lag kring.
Nej, just det.
Jag till exempel inför säsongen så pratade jag med Johan Garpenlöv när vi gjorde någon så här tv-sändning i höstas inför säsongen. Och han har ju aldrig haft liksom Taylor Hall, så han vet ju ingenting själv, utan han bara hänvisar till vad han har hört från sina NHL-kontakter. Han har ju ändå varit med i branschen liksom och känner folk, och han hade inte så mycket gott att säga om Taylor Hall liksom. Det är ingen, nej, han skulle han inte vilja ha i sitt lag, typ, utifrån vad han har hört. Nu vet jag inte om jag säger det för Johan Garpenlöv, men han kan nog stå för det, alltså hur han kände just då.
Nu ska du skända Garpen inför.
Nej, precis, nu är jag stenhåll mot Garpen, men han har ingen egen erfarenhet av Hall, så han kan inte uttala sig på det viset, men han bara, utifrån vad han hade hört, så liksom, det är ju mycket det snacket som har varit kring honom.
Men nu... första säsongen i Jersey var inte så anmärkningsvärd liksom. Men nu har han verkligen blivit ledande spelare i klubben, helt klart.
Ja, liksom. Och ska man prata alltså most valuable team, alltså player, då tycker jag att han passar klockrent in det där. För bara liksom, det var ju nästan alla hade ju New Jersey som på sista platsen i den här divisionen inför säsongen, och nu håller de på att ta sig till slutspel, och han är fullständigt överlägsen i det laget. Han är så mycket här före det går att bli liksom.
Alltså, det lyser i ögonen på Jesper Bratt när han pratar om Taylor Hall. De har fått spela ihop väldigt mycket. Det var ju länge i den kedjan med Hischier och Bratt och Hall. Ja. Nu har de stuvat om lite grann. Men han säger att det har varit så fantastiskt utvecklande bara att vara runt en sån kille, träna med en sån kille och se hur man får lära sig, säger Jesper, att jobba hårt. För Taylor Hall är som, han är lite som Jager, som du brukade säga, som Jager. Han är den som jobbar hårdast på träningarna också. Man får lära sig vad det krävs för att vara bra på den nivån kontinuerligt.
Ja, nu är det verkligen annat ljud i skällan här om Taylor Hall. Omdömen kring honom. Så att, ja, jag tycker det är alltså en riktig supersäsong för hans del. Och den skulle kunna belönas med MVP-priset. Alltså, så pass bra en match. Så är det mål. Vad tycker du i den diskussionen då? Alltså, tycker du att det ska vara att gå till den bästa spelaren? Eller tycker du att man måste nå slutspel för att få...
Ja, jag tycker nog det. För att, är man värdefull för ett lag som inte går till slutspel, då spelar det ingen större roll hur värdefull man är.
Det är lite som Erik Karlsson under sina år i Ottawa när de har missat slutspel. Att han har varit inaktuell för det priset. För att, man har ju alltid sagt liksom att vad skulle Ottawa vara utan honom? Men så har de inte gått till slutspel och då har han varit inaktuell för det priset.
Ja, men det finns ju, som du säger, det finns fler alternativ än vanligt, känns det som. Jag vill ju nämna dem i Philadelphia också, Giroux och Voracek, för de sitter liksom, det blir som en dubbel där.
Ja, man vill egentligen ha båda.
De har ju också varit extremt viktiga för Philadelphias enorma framgångar här på slutet.
Ja, precis. Alltså Giroux, jag tror han har varit på isen vid 54% av Philadelphias mål den här säsongen. Alltså mer än hälften av målen. Så att snacka om att han är fullständigt vital för deras framgång. Han har ju haft en jättelyft sedan han blev ytter, som vi har varit inne på så mycket. Men man ska inte det är lite som med Kutcherov och Stamkos också. Eller Malkin med Crosby och Kessel. Liksom, Malkin gör ju en supersäsong, kanske hans bästa på väldigt länge. Helt poängmässigt. Men så är det så många andra spelare där som också är jättevärdefulla för laget. Medan typ Taylor Hall och Nathan MacKinnon känns som, och Conor McDavid då, som visserligen missar slutspel, känns som liksom totalt avgörande.
Ja, det är sant. Det är som när Erik har varit bäst för Ottawa. Och vilket, han är ju börjat bli nu igen. Han har släppt sin trading deadline, har det plötsligt släppt för honom, och nu är han Erik igen.
Ja, exakt. Nu har avgörande matcher borta mot Dallas, och de vinner mot Vegas borta. Vegas, han gör massa poäng. Och, ja. Nu har han inget sånt där att tänka på längre. Utan nu kan han vara en fri själ igen.
Ja. Apropå det nämnde vi ett namn som du sa att idag kommer vi bara vara positiva, men nu tänker jag vara negativ också. Om Vegas.
Ja.
För det har inte gått något bra alls sen trade deadline, och jag började få känslan att det var ett fatalt misstag av GM och överhuvudtaget börja tramsa med den här truppen. Nu har de tunga skador också, ska vi ska inte glömma det. Nate Smith saknas ju och är ju otroligt avgörande för dem, och Neil skadas och, eller saknas och Bellmare. Men alltså han tog in Tatar och han tog framförallt in den här eländige vad heter han?
Reeves.
Ja. Och jag är befarad att det liksom har meckat med den här kollektiva upplevelsen de hade där av att vara misfit, så att de liksom har byggt något på att det är vi mot världen.
Ja.
Och att man stör den kemin genom att plocka in killar som inte har varit del i det från början.
Nej,
jag får den känslan.
Ja, jag tycker inte det är irrelevant, alltså, att det kan mycket väl vara så, för det var ju det som var hela grejen med Vegas. Det är inte så att Jonathan Marsh och David Perron är några otroliga spelare, oj liksom, utan det är ju det som var deras grej, var ju just kollektivet, alltså ja, laget Vegas.
Så de kallar sig själva Golden Misfits liksom.
Ja. Alla hade den revanschlustan liksom.
Ja. Och jag förstår inte varför liksom. De har redan överträffat alla förväntningar som någonsin har kunnat gå och ha. Varför ska man börja strula med det? För det är ingen katastrof om det här laget inte riktigt håller hela distansen ut. Vad liksom, de kommer gå till slutspel sitt första år. Varför ska man strula med det för?
Äventyra det som har varit deras grej. Ja.
För att synen är liksom, de har ju överträffat. Han hade ju inte tänkt att det skulle bli så här.
Ja,
han,
precis.
Han knöt till så massa spelare som han skulle trada och skaffa första val och bygga på sikt. Men nu har ju det här laget liksom, vad fan, låt dem löpa distansen ut, tycker jag.
Ja, jag kan nog hålla med, för man kände ju inte så här att oj, Tatar, oj, ja, nu det var sista pusselbiten här liksom.
Och Reeves, han började med att ta utvisningar, så det skrällde om det i första matchen i helt fel lägen.
Exakt, det var ju inte någon jättefantastisk hockeyspelare liksom.
Det irriterade mig väldigt lite.
Ja, jag förstår det. Jag håller med dig där. Det känns som att det var lite taktlöst faktiskt av McPhee, som blandar och ger, får man säga.
Vi har ju sett det någon gång att hos vissa lag är kemin känslig. Det var ju det i Nashville något år här.
Ja, de misslyckades på det.
Ja.
Och vi såg ju Hansal in till Minnesota förra året. Var ju, jag menar, de slutade ju spela då. Helt plötsligt, ja. För att de fick, det kändes som att de fick så mycket förväntningar på sig. Oj, vilken centersida liksom. Och liksom nu är Wild redo för att liksom kunna ta sig till en konferensfinal minst. Och sen så levde de inte alls upp till de där förväntningarna och åkte ut med huvudet före direkt liksom.
Ja.
Så att det man ska nog inte underskatta den kemin liksom, som ändå finns.
Nej, ska man inte. Hoppas jag fel, hoppas de gör succé, hoppas jag det är Vegas Nashville konferensfinal, det ska inte jag ha något emot.
Nej, de resorna, så att säga.
Ja. Ja, vad har vi mer då, Jonte? Vi kan väl nämna det lite speciella, det blir väl en blandning av positivt och negativt då, med det underliga som har hänt i New York med Rangers då. Nu kom de väl ner på jorden då igen mot Winnipeg, men direkt efter trade deadline, när ledningen hade bränt ner laget, då åkte de till västra Kanada och ställde till med en sweep och slog både Vancouver, Calgary och Edmonton.
Ja, det var inte meningen.
Det var inte alls meningen, men de säger själva att de som är kvar nu, dels har de ju slappnat av, de behöver inte...
Nu vet de ju att de är kvar där.
Ja, och de känner att de inte har någonting att förlora och tänker att det skulle vara en underbar story om de gick till slutspel i alla fall. Det vore ju helt otroligt. Om de gör sig av med Rick Nash och Ryan McDonough och Grabner och Holden... Och så går de till slutspel, och Miller, och så går de till slutspel i alla fall. Det vore ju helt sinnessjukt.
Precis, och liksom klubbledningen markerar ett öppet brev att nu ska vi börja om och skita i den här säsongen ungefär.
Ja.
Och så liksom ett litet fuck you uppåt.
Ja, det är klart, de vill ju göra det som är kvar liksom. De slåss för sina jobb och de vill inte åka omkring och förlora.
Nej, det är ju jättemeningslöst för dem liksom.
Mika sa det på telefon efter Edmonton-matchen, att han tyckte det började kännas som i Ottawa det här året när de kom tillbaka från...
Ja, just det.
15 poäng. Så vem vet, då kom Hamburglar in och stod på huvudet, och i västra Kanada var det ju Henke som stod på huvudet och gjorde, han fick 51 och 50 skott på sig två matcher i rad.
Jo, gjorde ju någon räddning där som kan definitivt platsa när årets räddningar ska börja summeras i ett highlights-klipp.
Ja.
Ja, det är inte helt orealistiskt där. Jag tror mycket på Florida i wildcard-racet där, men de har, det är ju bara, vad är det, 5-6 poäng för Rangers. Det är ganska mycket tvåpoängssystem och det är bara ungefär knappt en månad kvar av grundserien. Ja,
det kommer ju bli svårt, men, och de har svåra matcher. Nu ska de ner och spela mot både Tampa och Florida. Ja. Det kan ju vara så att säsongen tar slut där.
Precis, och jag måste bara ta upp när vi ändå pratar om schemat här. Så det, jag tror ju mycket på Devils. Nu har jag suttit och hyllat Taylor Hall här i hela podden ungefär. Men man bara kollar på vad de har för schema just nu. Alltså. Jag måste bara ta upp det snabbt. De möter Winnipeg borta nästa match. Sen Nashville borta. Sen Vegas borta. Sen Los Angeles Kings borta. Sen Anaheim Ducks borta. Sen Sharks borta. Och sen Pittsburgh borta.
Ja, det är tuffa budet.
Det är bara liksom absolut topplag de möter här nu i närmsta två veckorna. Så det är...
Ja.
Mm. Det är tajt.
Och tänk då när de är i Pittsburgh, då kanske de har fint sällskap på läktarna. Nej, men det ska vi inte prata om.
Oj, du tänker så. Ja.
Ja.
Ja, nej, men vi kanske ska summera. Ska jag nämna lite grann i den här player poll som precis kom innan vi började spela in. Så vi har inte hunnit titta igenom den. Liksom. Det här skulle man nästan vilja kommentera och analysera lite mer. Nu har vi bara siffrorna framför oss och ska väl knyta upp säcken snart här. För jag sitter ju på jobbet och ska plugga och du ska ju vidare i Nashville. Dagen här, men vi pluggar, vad säger jag? Jobba heter det. Plugga, men det sysslar jag inte med. Men jag kan ju nämna några grejer. Vissa har vi kanske redan har sett resultatet.
Nu har jag den uppe också.
Ja. Det är ju väldigt många frågor. Det är ett 20-tal frågor, så man kan ju stanna vid lite vad som helst där. Men 81% svarar ju till exempel att Conor McDavid är ligans snabbaste spelare. Det är alltså NHLPA som har frågat 500 av sina spelare anonymt, hela NHL, liksom NHL-spelarna, 500 av dem, olika frågor, och så har de kommit fram till olika svar. Och vi har några svenskar som sticker ut, till exempel Erik Karlsson är ju etta på listan för högst procentdel. Är den svåra, frågan är formulerad, den svåraste backen att möta? Faktiskt, det är ju en fjärde hatten till honom. Och anmärkningsvärt också att Niklas Bäckström är etta på mest underskattad igen.
Ja, det är han.
Det har ju alltid varit.
Före Jaden Schwartz, men fast där har det varit väldigt spridning på åsikterna. Ja, han har fortfarande bara fått 8,6% av rösterna, men är den som har fått flest. Före Jaden Schwartz, Kucherov, Barkov och Ryan O'Reilly. Lite oväntat.
Ja, lite oväntat också att Nikita Kucherov som poängligaledare nämns som underskattad. Liksom, att han inte har fått det erkännandet än.
Ja. Men Erik är den som back som de tycker är svårast att spela mot. Ja. Före Drew Doughty, Shea Weber, Brent Burns och Victor Hedman.
Ja, annars är det mycket Crosby här. Det är mycket så, who is the best team players in Crosby? Och sen så är det ju vilken forward är svårast att möta, Sidney Crosby. Men det är mycket McDavid också till exempel. Vilken spelare skulle man välja om man skulle få starta ett eget lag? Vem skulle man ta först av alla då? Då är ju Conor McDavid rätt överlägsen där. Men det var ju inte så konstigt. Till exempel, vilken kvalitet uppskattar du mest hos en lagkamrat? Klart mest på work ethic.
Ja, men det är något jag tycker är lite anmärkningsvärt här. De frågar ju också vilken målvakt är svårast att göra mål på. Och Carey Price vinner ganska överlägset där. Men sen är Jonathan Quick tvåa.
Ja.
Därefter Pekarinne, Bobrovski och Holtby. Tycker de som spelar själva, de måste väl veta hur det är. Quick är mer ojämn än många andra, men när han är i form så och gör sina mest han gör så atletiska räddningar.
Ja, precis. Alltså, Jonathan Quick kan ju ha riktiga skitmatcher när han inte har fokus. Liksom. Och då ser det inte bra ut alls. Men han är ju verkligen en målakt som kan verkligen kan rädda skott, inte bara stå och mota dem liksom. Så att när han verkligen är i zonen då kan ju han liksom vara överallt liksom. Varenda sidleds förflyttning klarar han av liksom. Så att han har ju en hög extra nivå, det får man ju köpa, men lite oväntat ändå med tanke på andra namn som kunde nämnts i diskussionen. Det är generellt sett tycker jag att det är inte så mycket nya namn som dyker upp, utan det känns som att de har liksom ett spann här av 5 års tid de blickar tillbaka mot när de svarar på frågorna. För det är inte så mycket rookies direkt, utan det är ju Kane och Crosby och Price och de här.
Man måste ju hinna göra intryck också.
Ja, precis, man måste hunna möta dem några gånger.
Den tränare de helst skulle vilja spela för är Joel Quenneville, 16,5%. För John Cooper, Richard Gallant, Mike Babcock. Lite oväntat.
Ja, det är oväntat.
Efter vad jag...
Det var otroligt oväntat. Ja.
Och Peter Laviolette. Ja. Men intressantare ändå är ju which current assistant coach should be the next head coach. Mm. Och det är DJ Smith i Toronto som har flest röster där. Och sen är det Todd Reardon i Capitals. Men trea är då Ulf Samuelsson.
Ja.
Chicago. Ja,
det är ju...
På samma poäng som Steve Ott i St. Louis. Ska Steve Ott vara head coach? Det vore ju något...
Ja, det låter stökigt alltså. Men han är ju good guy in the room. Det är därför han har tradats hit och dit och hamnat i Montreal förra året till exempel. Oj,
men, det är väl mycket det med Uffe också. Han är en väldigt omtyckt person. Han är bra på att skapa stämning.
Och det har inte varit så långt ifrån att han har fått det där head coach-jobbet heller. Han har ju varit på intervjuer hos några lag tidigare. Han var ju som hetast kändes som i Rangers när han var med under de här långa cup-runsen. Då var det ju nära att han skulle få ett head coach-jobb, men så slutade det att han tog ett head coach-jobb i AHL istället. Och nu är han alltså assisterande i Chicago. Men ja, intressant. Tredje platsen då av alla assisterande som finns att välja på.
Ja, coolt. Och vilken av nuvarande spelarna som borde bli coacher när de är pensionärer, det tycker de då Crosby också. Men sen är tvåa är Derek
Stepan. Ja, det tyckte jag var anmärkningsvärt också. Han kommer alltså tvåa.
Han måste vara väldigt på att prata hockey och ge intryck om det.
Ja, man kommer tvåa en sån här omröstning. Sen måste vi ju nämna, alltså, apropå att vi nämnde honom i ganska negativa ordalag. Who is the toughest player i NHL? Ja. 44% Ryan Reeves.
Ja, jag får väl ge honom det då.
Ja, han är tydligen jobbig att möta, men jag skulle nog ändå inte vilja ha honom i mitt lag. Alltså.
Vem är bästa domaren? Det vinner Wes McCauley väldigt överlägset.
Ja.
Före Kelly Sutherland. Men sen på tredje plats, mycket högt, det måste ju folk ha skoja om, är Tim Peel.
Ja, det måste jag skoja.
Halloran och Trevor Hansen.
Ja, det är riktigt klassiska domare i hela gänget där. McCauley känns det som att han har verkligen etablerat sig så här som toppdomaren i NHL tack vare sina underhållande grejer som han sysslar med. Liksom.
Ja.
Så att, Sutherland tycker jag är riktigt bra som domare också. Så det tycker jag är glädjande att han får så mycket procent.
Favoritställe att spela på? Bell Center överlägset etta. United Center 2. Madison Square Garden 3, Staples Center 4 och Bridgestone Arena 5. Lite konstigt, jag tycker att de har glömt bort Vegas här. Det tycker ju alla egentligen är det roligaste nu. För det törs de väl inte säga.
Nej, just det. Nej, exakt.
Ja. Nej, men bästa isen har då Bell Center också.
Ja.
Det är nästan bara Kanada här.
På, ja, det är kalla isen. Arenor. Ja, precis.
Bell Center, Rogers Place, Bell MTS Place i Winnipeg, så kommer St. Paul in då, det är ju nästan Kanada, och så Saddle dem. Ja.
Ja, precis.
Värsta isen, här är en negativ i alla fall. De har ju tyvärr inte tagit med sådana som mest överskattade, så det brukar de göra för.
Nej, precis.
Sämst is är det tydligen i Sunrise, Florida, i Arizona, Brooklyn, Anaheim och Raleigh.
Ja, just det. Ja, Brooklyn kom bara 3 ändå. Annars har det varit mycket snack om att det har varit usel is där hemma hos Islanders. Att de själva har klagat på det också.
Ja. Och which team excluding your own has the best fans? Det vinner Chicago också överlägset, tycker jag. Ja, de är ju bra på att skrika i nationalsången om inte annat. Men, ja. Ja. Och sen är det Nashville, Montreal, Toronto och Winnipeg. Jag tycker Las Vegas förbigås här med, med tystnad.
Ja, du slår ett slag för dem här.
Ja.
Men det är bra Nashville tycker jag definitivt. Det är ju som sagt ingen traditionell hockeymarknad, men de senaste åren så har de verkligen, alltså det är jag som bara upplevt en grundseriematch själv och inte var med under den här runnen då. Redan då hade jag kunnat sätta dem topp 5 liksom. Bara på den lilla upplevelsen.
Ja, men så fortsätter det ju med, eftersom det är NHLPA's 50th anniversary, så är det all time också.
Ja, just det, nu är det bara fortsätter här. Så det blir en lång podd.
Bästa forwarden of all time. Gretzky är såklart överlägsen. Men före Mario Lemieux, Sidney Crosby, Jaromir Jagr, Peter Forsberg. En femma på bästa forward genom tiden. Ja, fint av någon att rösta på honom där.
Precis, och Peter Forsberg måste jag bara säga. Det kanske kommer... Ja, här har vi det. Här har vi det, precis. Who was your favorite player growing up? Etta. Peter Forsberg.
Ja, men det är för att det är den generationen som är nu. Liksom.
Ja, exakt. Men ändå, han konkurrerar med Steve Yzerman och Joe Sakic. Och...
Best defenseman of all time, det är Bobby Orr. Rätt så överlägsen. Men Lidas är tvåa. Niklas Lidström. Och sen Ray Bourque, Paul Coffey och Scott Niedermayer.
Ja, just det.
Best goalie of all time. Roy Brodeur, Hašek, Price, Ken Dryden.
Ja, Price är ändå fyra.
Ja, titta. Forsberg är etta på favorite playground. Det är coolt.
Det är faktiskt
Peter
coolt.
Forsberg, Steve Eisenman, Joe Sakic, Niklas Lidström, Mats Sundin. Wow!
Ja, tre svenskar, topp fem. Ja. Annars kan man tänka sig att ja, det är ungefär 10% svenskar i NHL, så de har alla röster på Forsberg, men det har de inte gjort. Det är röster på Lidström och Sundin också. Alla tar plats topp fem. Alltså det är...
Ja, men som jag ser, den här generationen som spelar nu, det är de som var liksom unga tonåringar när Foppa var som bäst.
Ja, så, som vet hur bra han var när han var som bäst.
Ja.
För när han var som bäst så var han alltså...
Ja, han var en sån som man fick som favorit för att han var en sån karaktär också med sin liksom, intensitet.
Sina offensiva tacklingar då.
Ja, och ögonen som lyste på det där.
Ja,
varje
precis, exakt.
Ja. Ja, men du, hörde du, som du sa, nu är det lite kallt i Nashville idag. Vi har haft två fina dagar här, men nu har temperaturen sjunkit mot samma nivå som när du och jag var här. Så nu ska jag klä på mig en tröja och gå ut och äta barbecue.
Ja, men det låter ju fantastiskt skönt tycker jag. Mm. Jag tycker du ska göra. Jag återgår hit till redaktionen och puttrar vidare med mitt vanliga jobb.
Ja, gör så.
Ja.
Så hörs vi nästa vecka.
Så hörs vi nästa vecka, då blir det en ny podd. Och tack så mycket alla som lyssnade. Det blev en timme ändå det här. Vi hade ju sagt några 40 minuter så här på förhand. Men det blev den klassiska timmen.
Ja, jag ber att få avsluta med ytterligare ett howdy.
Howdy.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.